Amen. Vi har ju ett tema på de här samlingarna som vi har här. Och det är inga andra gudar. Det är så att jag har skrivit en bok som har den titeln. Och det jag kommer att tala om nu och det jag talat om igår, det är ju lite sånt som också då återfinns i den här boken. Den finns där ute också för den som vill skaffa den. Vi har gjort så att om du köper den här idag så får du med också en CD-skiva med min fru Kristina. Du får välja någon av dem som finns där ute. Köper du två så får du tre böcker och en CD-skiva. Och vi gör så här för att vi vill sprida den här boken. Och jag vet ju hur ni smålänningar fungerar. Jag är ju gift med en småländska. Ni kommer att sälja två böcker för fullt pris och så behåller ni gratisboken och CD-skivan själva. Eller hur? Och det är helt tillåtet. Men vad som är viktigt är att boken blir spridd. Men är det så att det liksom inte finns ekonomiska förutsättningar och så vidare, så kan jag berätta också att boken finns på biblioteket här i Vetlanda. Och så den går att låna där också. Det är inte så att vi absolut vill sälja en massa böcker, men det är bara att vi försöker få tillbaka. Det kostade så där en 70 000 att trycka upp den, så vi försöker att liksom få någon ekonomi i det hela. Men i alla fall, det är så underbart att få tala om det här som egentligen borde vara det centrala för alla oss kristna. Inga andra gudar. Det innebär ju helt enkelt att vi vill röja undan allt det som vill skymma bilden, allt det som fienden försöker liksom att sätta upp för att liksom locka oss att vända vår tillbedjan åt något annat håll än åt den som ska ha den. Så att inga andra gudar jämte mig, står det. Det är allt det här vi vill röja undan för att liksom bilden av Jesus Kristus, den sanna bilden av Jesus Kristus, ska liksom stå framför oss. För att det finns ju också, som vi vet, många olika förfalskningar, och faktiskt redan på den tiden när Bibeln skrevs, Nya Testamentet skrevs, så kom ju alla de här varningarna. Paulus, han sa så här att han varnade för en annan Jesus och ett annat evangelium och en annan ande. Och Jesus, han sa ju också, när lärjungarna frågade honom vad kommer det bli tecknet på din tillkommelse, Matteus 24, då säger han så här att många ska komma i mitt namn. Många ska komma i mitt namn. Och då tänker man så här: varför kan man inte komma i sitt eget namn? Varför måste man komma i Jesu namn? Jo, därför att det är det här namnet som är över alla andra namn. Och man vet hur stort det namnet är. Gud har gett honom namnet över alla andra namn. Och därför så är det man vill komma åt. Och finns det något som är väldigt värdefullt? Vet, finns det något konstverk som är väldigt värdefullt? Finns det någon välkänd konstnär som har gjort något mästerverk? Så är ju alltid risken där att man vill försöka kopiera det här. Därför att det är så värdefullt. Och så är det med Jesus. Han är så värdefull. Han är så dyrbar. Och därför så finns det så många som försöker. Och djävulen, han kör ju liksom fram sina olika Jesusfigurer på olika sätt. Och det finns många som så att säga är ute då och sprider en slags kunskap om en annan Jesus, och det är någonting som är väldigt också speciellt. Som Jesus sa i den sista tiden: se till att ni inte blir förvillade, se till att ni inte blir bedragna. Och det vill vi verkligen göra, eller hur? Det är väl ingen som vill gå på en bluff, utan vi vill ha det som är sant och äkta och kommer direkt från himlen. Och därför har vi fått den helige ande. Den helige ande tar av Jesus och ger till oss. Så att jag ska här i början citera ifrån Matteus, det 16 kapitlet. Och där är det då Jesus som frågar sina lärjungar i den 13 versen. Vem säger människorna att människosonen är? Och de fick svara på frågan, de räknar upp olika saker. Så kommer en ytterligare fråga i den 15 versen. Och ni, vem säger ni att jag är? Och då blir Petrus där, han säger, ja du är Messias, den levande Gudens son. Och då fyller Jesus i, ja det är inte kött och blod som har uppenbarat det, utan det var alltså uppenbarelse från himlen. Halleluja. Så att vi behöver uppenbarelse om vem Jesus är, och det är det Paulus talar om också i första kapitlet i Efesierbrevet, där det står så här att han ber för församlingen och han ber för Guds folk att vi ska få en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om vem Jesus Kristus är. Att vi ska förstå till fullo vem han verkligen är. För vi vill inte ha en sån här Jesus som är liksom någon liten Jesus som knappt förmår någonting, utan vi vill se honom i hans fulla härlighet. Och det är det som Paulus talar om där i det första kapitlet. Läs den där underbara bönen som han ber där från den 17 versen och framåt i det första kapitlet. Det är så härligt. Du kan läsa den när du kommer hem. Men jag vill bara nämna någonting om det här, just det här med Jesus. Man vill gärna på något sätt ha med Jesus, och många vill ha sin personliga Jesus. Lite som en maskot, va? Och då blir det ju inte så här att vem säger ni att jag är, utan man liksom nästan förvanskade till att bli vem vill du att jag ska vara? Att Jesus liksom skulle ställa fråga, att vi ska liksom få snickra ihop en Jesus som passar oss och våra speciella liksom områden som vi tycker är viktiga för oss. Men så är det inte. Så är inte Jesus. Men en del de säger så här att han var en fin förebild och en god människa och verkligen en moralisk lärare och så vidare och så vidare. Men jag skulle vilja citera C.S. Lewis. Han säger så här: jag försöker förhindra att någon yttrar den dumhet som folk så ofta gör om honom. Där man säger så här att jag är redo att acceptera Jesus som en stor moralisk lärare, men jag accepterar inte hans anspråk på att vara Gud. Och så säger C.S. Lewis, det är det enda som vi inte får säga. En man som bara var just en man och sa de saker som Jesus gjorde skulle inte vara en stor moralisk lärare, utan han skulle antingen vara en dåre på samma nivå som den man som säger att han är ett kokt ägg eller djävulen. Du måste bestämma dig. Antingen var han den han är, det vill säga Guds son, annars är jag en dåre och värre. Det finns inget att han bara kan vara en god människa. Därför att då, om någon säger om sig själv så här. När han står framför Filippus, Pontius Pilatus. Så säger han så här: ni ska få se mig sitta på faderns högra sida i höjden. Och ni ska få se mig komma på skyarna. Och han kunde säga till sina lärjungar, den som har sett mig, han har sett fadern. Och vi kunde räkna upp massa olika såna här saker som Jesus säger om sig själv. Som man verkligen inte kan säga om man bara är en god människa. För säger man så, då säger man samtidigt att jag är Gud. Jag ska sitta på tronen tillsammans med Fadern. Jag är Guds son. Han säger det om sig själv. Antingen så talar Jesus sanning, eller så är han historiens värsta bluffmakare. Och jag hävdar att han talar sanning. Jag hävdar att det Jesus säger, det är sant. Och det finns inga mellanting. Det finns antingen är han den han säger sig att vara, eller så är han ingenting. Och det finns en annan apologet, han heter Josh McDowell, han säger också, han upprepar egentligen nästan samma sak som C.S. Lewis gör, och så säger han så här att hur kunde han vara en moralisk lärare och medvetet vilseleda människor i den viktigaste frågan i sin undervisning, nämligen sin identitet. Men nu vet vi, och vi kan se, och vi som känner Jesus, vi som har mött honom, vi vet vem han är. Vi har lärt känna honom, och vi har upplevt den kraft som verkar i hans namn i våra liv. Och därför så är vi så enormt övertygade om, vi svävar inte på målet, vi tvivlar inte för ett ögonblick att han är den han är. Och när man liksom läser Bibeln och ser att resultatet av hans liv och hans undervisning, vad som sker runt omkring, alla vittnesbörden om alla liksom som upplevde befrielse genom kraften i hans namn. Halleluja. Så när lärjungarna sen fortsätter i Jesu namn, så ser vi det väcker förundran både här och där, och de religiösa ledarna kommer och frågar, vad är det för kraft, vad är det som verkar? Jo, det är den kraft som finns i Jesu namn. Halleluja. Och jag är så glad att jag kan säga att den kraften liksom tog inte slut när lärjungarna så småningom försvann och det kom nya generationer. Utan det går, halleluja, genom hela historien, denna underbara, vad ska vi säga, succession. Det är bara vi som får använda det ordet. Därför att när katolska kyrkan talar om succession, så talar de om en massa ogudaktiga påvar som liksom har avlöst varandra. Men vi har en underbar, härlig väckelsehistoria och att följa, som går hela vägen ända tillbaka till den första församlingen. Och det är lite grann det också som jag skrivit om i den här boken. Jag måste säga att jag blev så välsignad när jag började forska och se och känna igen mina syskon genom generationerna som har stått upp liksom i det här namnet, Jesus Kristus. Och i sin enkelhet och många gånger svaghet, så har de bara fått se hur den här undergörande kraften har fungerat när de har bara överlämnat sig åt honom och låtit honom få verka genom dem. Halleluja. Och Jesus Kristus, han är densamme igår, idag, så och i all evighet. Och jag tänkte bara liksom, för att ytterligare förtydliga det som jag sagt nu, så ska jag bara visa dig fem olika saker som bevisar att han verkligen är Gud. Men innan jag gör det, så ska jag bara citera också. Jag läste här sent om sidor en bok som heter Da Vinci-koden. Den kom ut för många, många år sedan. Och jag hade inte tänkt att jag ska läsa den. Och där bland annat så står det så här. Att detta att liksom Jesus var Gud. Det var någonting som man liksom kom fram till på 300-talet. Att det var kejsare Konstantin som liksom tillsammans med några biskopar på ett kyrkomöte hade bestämt det här att han var Gud. Men det är så fel. Det är fake news i 80 miljoner exemplar har den här liksom falska läran gått ut över världen. Och jag protesterar med hela min varelse, därför att när jag läser om Jesus i Nya Testamentet så ser jag att det är ju så tydligt vem han är. Och jag bara tänkte att jag skulle visa dig lite grann med några bibelord, och det finns ju hur mycket som helst, och det hinner vi inte ta en sån här kväll. Men jag tänkte bara plocka fram några bibelord för att visa dig hur tydligt det är vem Jesus är. Och för att det är så viktigt i den här tiden när vi nu ser vad som händer och liksom religiösa ledare som bara ballar ur och börjar predika en annan Jesus. Och liksom allt eftersom man då ska bredda utåt så smalnar det av uppåt. Man får liksom reviderar sin Kristusbild för att få många nya vänner i andra religioner. Och det är ju bedrövligt. Jag menar, det som har skett, ni vet säkert, jag kanske får nämna om det också. Påven har varit nere i Förenade Arabemiraten. Där har han då haft en mässa tillsammans med katoliker, muslimer och från andra religioner. Och så har man liksom då skrivit ner en slags pakt av något slag. Och påven han säger, pluralismen och mångfalden av religioner är Guds vilja i hans vishet. Alltså att det finns många religioner. Men vad är det han säger egentligen? Han säger att det fungerar, och börjar man titta på vad han har sagt för övrigt, det är det att det fungerar med Buddha, Muhammed och vem som helst, eller Jesus om du så vill. Alltså det är olika religionsstiftare som välj bara vilken du vill. Det är bara olika vägar till Gud. Men då har man ju reducerat Jesus till att bli någon annan än den han är i Bibeln. För Bibeln är väldigt, väldigt tydlig. Det finns inte frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Hörde du det? Alltså vi kan tycka att det där känns svårt att höra. Vi har ju vänner som är kanske i andra religioner och så vidare. Men det hjälper inte att vi försöker liksom att trösta dem. Ja, men du kan nog bli salig på din tro. Utan det mest kärleksfulla vi kan göra till dem som då liksom sitter fast i någon annan filosofi eller religion, det är att predika evangelium för dem. Eller hur? Ja, ni var inte riktigt med där. Vi ska vara frimodiga i att predika Kristus. Och jag ska nämna några saker som handlar just om det. Hur förhåller sig den kristna tron till andra religioner? I vilken mening är Kristus unik? Och hur kan man tro att Jesus är enda vägen till Gud? Och ska mission inbjuda till omvändelse, eller ska man bara bedriva dialog? Det är viktiga frågor att svara på det här. Och vad som då skedde här nere i Förenade Arabemiraten, det var ju det då att påven talade om någonting, att man liksom religionerna förenades i någonting som man kallar för brödraskapets ark. Brödraskapets ark. Och så hämtar man alltså ifrån Noa då och arken. Det har vi väl hört allesammans om Noa och arken i söndagsskolan som har gått där. Och då tar man upp den här bilden och då ser man liksom, här kan man hitta en punkt där man kan förenas. För Jesus Kristus kan man ju inte förenas. För det är ju så när det gäller exempelvis en muslim som omvänder sig och blir en kristen. Den kan ju bli dödad. Så att man måste liksom komma bortom detta som har med Jesus att göra. Och då hittar man Noa och arken och alla djuren. Men i alla fall, i den här arken då, så ska man då förenas. Och då tänkte jag, ja men det här var något nytt, men det var inget nytt. För att det är faktiskt så att det här är saker som har kommit fram för flera decennier sedan. Och jag skriver till och med om det i den här boken på sidan 152. Jag visste inte då att påven skulle liksom föra fram det här som nu i helgen som var. Men det här fungerar så här. Man säger alltså i det som kallas för kyrkornas världsråd, där man då liksom förenar olika kyrkor och samfund och så vidare. Så säger man så här. Vi erkänner att det är nödvändigt att förflytta sig bortom, lyssna nu, bortom en teologi som begränsar frälsningen till ett oförbehållsamt och personligt förhållande till Jesus Kristus. Vad har man gjort? Man har detroniserat Jesus. Frälsningens mysterium uttrycks på många sätt. Och kyrkornas världsråd menar alltså med andra ord att det inte finns någon synd som behöver sonas, utan man förflyttar frälsningen från Jesu verk på Golgata till Guds förbund med Noa. Och så säger man så här, man fortsätter, vi ser i förbundet med Noa ett förbund med hela skapelsen som sträcker sig till jordens ändar när Gud leder nationerna genom sin visdom och förståelse. Människor har i alla tiden haft möten med den levande guden. De vittnar om att de hade både sökt och funnit frälsningen. I de andra religionerna finns frälsningen för dem som lever ett troget och sanningsenligt liv inom ramen för de religiösa traditioner som de leds och inspireras av. Vi kan inte sätta gränser för Guds frälsningsmakt. Man menar alltså att det i första hand, man menar att det inte i första hand är genom Jesus utan genom anden som förståelsen för rikedomen i Guds uppenbarelsen i de andra religionerna kan komma kristna till del. Jag menar att det är mer angeläget än någonsin för oss bibeltroende kristna att bara basunera ut och bekänna namnet Jesus Kristus och berätta vad Bibeln säger, att hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits oss människor genom vilket vi kan bli frälsta. Och jag tror också att det är väldigt viktigt att markera nu. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi förstår att vi kan liksom inte gå in under det här och vara med och backa upp någonting som bärs upp av ett ledarskap som liksom förnekar Jesus för att skaffa sig nya vänner. Vi vill inte vara med i det. Och framförallt så inför Jesus. Han säger, han ropar till oss, att han ropar till sitt folk, kom ut ifrån henne så att ni inte gör er delaktiga i hennes synder. Uppenbarelseboken 18, om du undrar. Där står det. Och det här behöver ropas ut nu, för vi vill inte vara med liksom och bygga upp någon slags världsreligion som bygger på helt falska premisser. Det som faktiskt Bibeln talar om ska ske i ändens tid, utan vi vill vara med och vi vill vara bland dem som gör Jesus till Herre och till kung. Vi vill vara med och så att säga sjunga tillsammans med änglarna hans lov och hans ära, därför att han är värd det. Vi vill inte vara med de som försöker beröva honom den ära som han ska ha. Som går under falsk flagg och kallar sig för kristna. När man istället gör allt för att liksom riva ner och förringa den som man liksom har tagit namnet efter när man kallar sig för kristen. Men jag ska komma till det här som jag nämnde. Om de här olika attributen. Det finns fem olika saker som jag vill ska dela med dig. För det första, man tillbeder Jesus som Gud. Han har attribut eller kännetecken som är reserverade för Gud. Han gör samma saker som Gud. Han delar namn med Gud. Och han delar tronen med Gud. Det är fem saker. Och jag tänkte bara att jag ska bara läsa några bibelversar här. För att vi liksom ska kunna se det här utifrån Guds ord. Om vi börjar med det att man tillber sonen som man tillber Gud fadern. Och då får vi blicka in i himlen. Och där beskriver Johannes i Uppenbarelseboken, det femte kapitlet från elfte versen. Han säger, jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt omkring tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000 och de sa med stark röst. Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt i himlen och på jorden och under jorden och på havet och allt som finns i dem hörde jag säga. Honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheternas evigheter. Halleluja! Han är Gud. En annan sak, nummer två, sonen har de kännetecken, de attribut som är reserverade endast för Gud. Han är evig. Han är icke skapad. Han är oföränderlig. Han är allestädes närvarande. Han är allvetande, allseende, allsmäktig och outgrundlig. Halleluja. Amen. Är du med? Håller du med? Så tar vi, ja, vi kan citera några bibelversar. Hebreerbrevet 13:8. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. Vi kan läsa Jesus, han säger i sin översteprästliga bön i Johannes 17 när han ber till Fadern, så säger han så här: Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Så kan inte en människa säga. Men Jesus var 100% människa och 100% Gud. Den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Vad innebär det? Han är inte en del av skapelsen, utan han är med som skapare när himmel och jord skapas. Och vi kan citera Kolosserbrevet 2:2 också. I honom, alltså Jesus Kristus, bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. I honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla härskare och makter. Kan en människa säga så? Nej. Han är allsmäktig. Åt mig har givits all makt i himlen och på jorden, säger Jesus. Amen. Vi kan gå vidare. Här tre, fadern och sonen gör samma gärningar. Och vi har många bibelord på det också. Hebreerbrevets första kapitel kan vi gå till, andra versen, så står det: Genom sonen har Gud också skapat universum. Sonen är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han, alltså sonen, Jesus Kristus, bär allt med sitt mäktiga ord. Halleluja. Finns det något halleluja här? Ja. Och faktum är att Jesus anklagades utav fariseerna för att liksom han hädade, så han kallar Gud sin far, han gjorde sig själv lik Gud och så vidare och så vidare. Han blev ju dömd som en hädare. Är du Guds son? Och när man dömer honom, så var ju det anklagelsen mot honom, att han hade sagt att han var Gud. Vi kan gå vidare. Han delar namn med fadern. I Uppenbarelseboken så står att han är A och O, den första och den sista. Så kan man inte säga om man är människa. Han i Uppenbarelseboken 17 och 14 så står det så här att lammet ska besegra dem eftersom han är herrarnas herre och kungarnas kung. Halleluja. Amen. Jag tycker det är så härligt att läsa om Jesus och bara se liksom alla de här underbara attributen och vem han verkligen är. Och jag bara känner att den heliga ande tar tag i de här bibelorden och gör bilden av Jesus mycket klarare och tydligare. Och jag bara känner, Jesus, du är underbar! Halleluja! Och det är ju därför vi har fått Guds ord. Vi ska ju läsa den här boken och låta den heliga ande undervisas och göra bilden av Jesus mycket mer levande och tydlig för oss. Därför att om vi läser det här och ser vad Bibeln säger om Jesus, då går vi inte på den där bluffen som de håller på med, de här religiösa ledarna. Vi bara säger, ja men det är inte det som står här. Jesus, det står ju om honom, om allt är underbara. Nej, det där vill vi inte ha. Vi vill ha den sanne Kristus. Vi vill inte ha några förfalskningar. Vi vill inte ha någonting som djävulen håller på med för liksom skymma bilden av honom. Du vet ju det han håller på med. Han har ju jättejobbigt, han måste ju hålla på hela tiden för att liksom göra bilden av Jesus otydlig för människor. För annars så kommer ju han i dålig dager. Liksom, om Jesus får lysa i all sin härlighet, då vet vi ju vad som händer med honom. Han delar tronen med fadern. Eller, jag går tillbaka till 4, vi måste få med det här också. Filipperbrevet 2, där det står att om Jesus Kristus att Gud har gett honom namnet över alla namn. Namnet över alla namn. Det är det här namnet som liksom man inte egentligen kunde uttala för att det var så heligt. J-H-V-H. Det som en del tror skulle vara Jehova, andra tror att det är Javé. Man vet inte, för det finns inga vokaler. Men det var det heligaste av alla namn. Gud har gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas. När Johannes böjer knä inför en ängel, så säger ängeln till honom, nej, gör inte det. Det är bara Gud som vi ska tillbe. Eller hur? Men här står det, inför honom ska alla knän böjas. Han är ingen ängel, han är ingen människa, han är Gud. Alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren. Han är Herren, han har fått det här heliga namnet Herren, Gud Fadern till ära. Halleluja. Och så tar vi det femte. Sonen delar tronen med fadern. I Markus 16 och 19 så står det så här: när Herren Jesus hade talat till dem togs han upp till himlen och satte sig, var då, på Guds högra sida. På tronen. På sidan om fadern. På höger sida om fadern. Och det står att han sitter där. Vid ett tillfälle så står att han stod upp. Och det är Stefanus som får se det. Det står i Apostelgärningarna 7:55. Men uppfylld av den heliga ande så lyfte Stefanus sin blick mot himlen. Vi vet vad det här är för tillfälle. Han står framför fariserna som står där med sina stenar och ska stena honom därför att han har hädat, säger man. Men då blir Stefanus fylld av den heliga ande och så får han se rakt in i himlen. Och vad ser han för någonting? Han fick se Guds härlighet och Jesus som stod. Han stod vid Guds högra sida. Och han sa: se, jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Jag tycker det är så fint liksom. Han ställer sig upp för att välkomna Stefanus som får ge sitt liv för Jesus. Men annars så står det att han sitter där på faderns högra sida och går i förbön för oss. Han sitter där och manar gott för oss. Halleluja. Vad tryggt att veta att vår frälsare sitter på tronen. Halleluja. Och vi tar med något mer här. Ja, vi kan ta ett citat ifrån 1 Petrus 3:20. Det finns hur mycket som helst. Läs Bibeln och plocka fram de här ställena själv, ska du se. Du får hålla på i dagar. Men jag bara plockar upp några så här för att inspirera till fortsatt studie. Amen. I 1 Petrus 3:22 står det: han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, förstar, makter blivit underställda honom. Amen. Det är väl underbart att veta att vi liksom har en trygg och säker och fast grund. Det är ingenting som vi liksom bara går omkring och säger att Jesus, han är bäst och så här. Utan vi har verkligen underlag för det vi tror på. Amen. Och återigen, nu när det finns en sån enorm förvirring i den tid som vi lever, så jag vill bara ingjuta hos alla mina syskon som jag möter på de olika platser dit jag kommer. Förälska dig ännu mer i Bibeln. Läs den och gör den liksom till ditt dagliga bröd, både på morgon och kväll och när du får möjlighet. Lev i ordet. Det måste vi göra för att kunna bli bevarade. För när till och med de ledare som så att säga ska vara kristna går ut och liksom kompromissar. Därför att skaffa sig en slags vänskap och så vidare. Vi ser det i större och mindre grad på många platser. Så måste vi. Jag tror på en gräsrotsväckelse. Ja. Det är ju så Gud många gånger har gjort när man liksom ser, ja, men man börjar liksom vakna när man ser hur märkligt allting börjar se ut och man tycker, ja, men de här ledarna, hallå, vad håller ni på med, vad säger ni, vad är det ni håller på och kohandlar om och vad är det för dialoger ni sitter i? Ska vi sitta som man exempelvis gör i olika pingst, sitter tillsammans med katolska kyrkan och så har man liksom dialog. Och det är väl fint, dialog, det betyder ju två stycken som samtalar med varandra. Men det här är ju liksom inte bara en dialog utan det handlar ju faktiskt om att att försöka hitta någon slags gemensamma minsta gemensamma nämnare, eller att man liksom, frågor som man diskuterar, det är ledarskap i församlingen. Pingstvännerna är uppdragsgivare. De har ingen aning om vad man håller på att prata om där uppe. Då är det så här att ledarskap, man talar med katoliker, ledarskap, ja, då tänker man ju påven. Är det han som ska vara ledare? Då talar man om andra saker som dopet. Ja, men hallå! Det är väl ingenting som är förhandlingsbart? Vi står för det vi står för. Och ni får ju stå för det ni står för. Men liksom, vi tolererar varandra. Ni får existera, ni får säga och tycka precis som man vill. Det finns åsiktsfrihet. Men det är ju ingenting. Vi sitter ju inte liksom och försöker att förhandla bort någonting av det vi tror på. Utan tvärtom så ska vi ju bara bli ännu mer frimodiga. Yes! Vi ska bli ännu mer frimodiga när vi ser liksom hur det barkar åt skogen både här och där. Vi måste ju stå upp för sanningen. Och det viktiga är inte att vi blir många, utan att vi blir sanna. Eller hur? Det är sanningen som gör oss fria. Så... Och så får vi liksom försöka och jag vet inte, men det här svenskheten, alltså jag är ju svensk själv, men det här, vi är så försiktiga och vi, ja, men vi vill ju inte stöta oss med någon och tänka om de skulle ta illa upp om jag säger någonting. Han kan ju tycka att jag tror att jag är någonting liksom mer än, ja, du vet, liksom de här konstiga idéerna. Det handlar väl inte om mig. Det handlar väl inte om det handlar väl om det här. Och då kan vi vara frimodiga. Och jag har läst det här och påminnt om det här som det står. När man bad i den första församlingen, då hade man speciella bönämnen. Bland annat i Apostlagärningarnas 4:e kapitel. Där står det att då hade Petrus och Johannes, de kom tillbaka. De hade ju varit utsatta liksom för den här behandlingen av de här religiösa ledarna. Det är alltid de som håller på och ska försöka sätta locket på. Ni får inte fortsätta att predika i det namnet. Och så kommer de tillbaka till sina egna. Halleluja. Jag älskar det där, sina egna. Vi måste ha några som är våra egna, som vi kan komma tillsammans med, så att när vi liksom blir tilltuffsade och upplever den här striden, för det är en strid som vi inkastar i, så får vi komma till våra egna och så ber vi och så ropar vi ut. Och det är sån härlig bön där i Apostlagärningarna 4. Läs den för dig, och hur de bara ropar: Gud, se till dina tjänare, ge dem frimodighet att predika ditt ord. Och det behöver vi be det här landet. Det behöver vi be det här landet. Giv dina tjänare, de som på olika sätt finns i olika kyrkor och samfund överallt. Vi ska be för dem. Vi ska be för dem att de liksom kan stå emot trycket. Om det finns samfundsledningar och andra liksom organisationer som man sitter i, som liksom skapar en slags kollegialitet med människor som kanske står för någonting helt annat. Och så vågar man inte säga någonting därför att man liksom är uppbunden av en slags kamratskap. Giv dina tjänare frimodighet att predika ditt ord. Att betala priset. Att våga säga även det som är obekvämt. Att våga stå upp för sanningen när det är tufft. Paulus, han förmanar sin andlige son Timoteus. Han uppmanar honom inför Gud och inför evigheten. Och han säger: träd upp i tid och otid. När det är säsong, när det inte är säsong. När man vill höra, när man inte vill höra. träd upp i tid och otid. Predikandet. Halleluja. Så att det blir konflikter. Det blir, jag menar, den här boken utlovar inte att vi ska kunna leva ett konfliktfritt kristet liv. Har du läst det? Att det, när man blir kristen, det blir så lätt när man blir frälst. Jag sjöng det där i söndagsskolan. Men det är precis tvärtom. Det är inte så. Därför att när man verkligen överlämnar sig till Jesus och omvänder sig, det är då striden börjar. Men vi är mer än övervinnare också, naturligtvis. Men att övervinna och överleva är inte synonymt. Det är ju Stefanus ett vittnesbörd om, och alla som genom historien fick liksom brännas på bål och blev halshuggna och kastade ut för lejonen och de vilda djuren. Men de var övervinnare. De var övervinnare. Därför att, varför var de övervinnare? Därför att de inte gav upp, gav efter och liksom förnekade sin Herre och Frälsare. Därför var de övervinnare. Halleluja. Och halleluja. Men just det här modet. Jesus sa till sina lärjungar: jag sänder er som får mitt in ibland ulvar. Det finns liksom inget så här löfte om att det kommer aldrig att bli några problem. Och ni kommer aldrig liksom att bli utsatta för någonting som... Han säger till och med att ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Det här är såna här bibelverser som vi inte plockar fram så ofta. Men vi kan väl göra det idag då och titta på att Gud, han har gett oss den helige ande för att vi ska kunna bli hans vittnen. Ordet vittne i grundtexten, det står faktiskt martyr. Nu menar jag ju inte att vi alla ska helt plötsligt bli martyr, det är inte så. Men vad jag menar, det är det att det finns ett pris att betala. Att vi ska följa Jesus. Och då får vi inte vara så rädda att liksom att bekänna honom. Den som bekänner mig inför människorna, honom ska jag bekänna inför min fader i himlen. Så att när vi förstår att nu måste jag säga någonting, nu måste jag så att säga hänvisa till det här, då ska du vara frimodig. Därför att du har hela himlen på din sida. Även om du känner dig liten och klen och svag, så ska du veta att du är en övervinnare. Just därför att du står för det som är sanningen. Och det är det här modet som jag ber om ska komma över oss som Guds folk i det här landet. Att vi inte bara stilla tiger och är tysta, utan att vi vågar stå upp. Och jag tror att när vi gör det så kommer vi få se en väckelsevåg bryta fram i det här landet. Jag tror att när vi bryter det här liksom som har bundit oss till både händer och fötter och gjort att vi inte vågar. Vad ska den säga? Vad ska den tycka? So what? Vad ska himlen tycka? Det är den frågan vi ska ställa. Vad tycker himlen, om jag säger det som är i samklang med himlen och med Guds ord? Ja, det finns mycket att säga om det här, men jag upplever här till slut att vi bara ska vara inför Herren och låta den heliga ande få tala in i våra liv och se att vi förstår att vi är inte så där betydelselösa som vi kan tycka. Ja, men jag kan väl ingenting. Vi väntar på de där stora mirakelmännen som liksom ska göra det, eller den där väckelsen som ligger där framme någonstans, och så bara väntar vi och tror att allting ska lösa sig. Jag tror att Gud vill resa upp oss och ge oss det här, den här rågen i ryggen och den här frimodigheten som den helige ande ger. Och så ska vi kunna stå upp, som Paulus säger, i tid och otid och förkunna, halleluja, vad Gud vill tala rakt in i vår situation, rakt in i vårt land för den här tiden. Att vi får profetisk ande, att vi får uppenbarelse, att vi får ljus från himlen. Halleluja, att vi kan avslöja mörkrets välde och driva undan, driva främmande herrar på flykten. Och så att säga skapa rymligt område för Guds folk. Driva undan allt det som har trängt oss på olika sätt och fått oss att hamna både i fruktan och missmod och depression och allt vad det är. Jesus, han vill resa upp oss som sitt folk i den här sena tiden. Och jag vill bara citera från Efesierbrevets första kapitel här, som jag nämnde om här tidigare, i den 17 versen. Där Paulus ber sig, jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Alltså det som står om apokalyps, alltså att avtäcka uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Vill du ha en rätt kunskap om Jesus, en rätt kunskap om vem han verkligen är, det ger den helige ande. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat det till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Halleluja. Tror du? Hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Det står inte att du måste ha en titel framför namnet eller kallas någonting speciellt, utan den som tror. Sa jag inte att om du trodde så skulle du få se Guds härlighet, sa Jesus till Lazarus syskon. Halleluja. Verksam i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den tillkommande. Halleluja. Amen. Vad sa man om Jesus? Man ställde frågor. Vem är han? När Jesus gick på jorden, vem är han? Till och med vindarna och sjön lyder ju honom. Vem är han? Och han förlät synder, han botade sjuka och ryktet gick ut om honom. Och halleluja, han är densamme idag. Och han vill verka på samma sätt. Och vi får göra så de första kristna, att vända tillbaka till det här. Sluta liksom att klänga på alla de här kryckorna och hjälpmedlen och allt det här som vi tror liksom ska kunna hjälpa oss att ta oss framåt. Låt oss klänga oss mot Jesus. Låt oss verkligen tro honom att vara den han är. Och att den kraft som det talas om här, den är verksam. Den var inte bara verksam, den är verksam. Och inte bara verksam, utan i oss som tror. Halleluja. Amen. I oss som tror, i oss. Det är ingenting långt borta någon annanstans eller i en annan världsdel. Där händer ju, ja det har vi ju hört att det kan hända saker i Asien och i Afrika och i Latinamerika. Men det står inte utan i oss. Här, nu, vi. Amen. Vi ska vara med och bara förlösa den kraften i det här landet. Vi röjer undan allt som vill skymma bilden av Jesus. Allt som vill förfalska den. Allt som försöker förringa honom. Alla de som på olika sätt har målar ut en annan Kristus. Vi vill ha den sanna bilden av Jesus. Vi vill att den heliga ande målar Jesus för oss. Vi vill vara med och se honom verksam. Det är inte bara en trosbekännelse, utan det är ett liv som det handlar om. Halleluja. Tack Jesus att du bara vill röra vid oss som ditt folk i det här landet, Jesus. Tack att du vill komma på ett nytt sätt. Jag ber att väckelsens ande ska få komma över oss, Jesus. Att vi som ditt folk ska kunna få stå upp i den här tiden, Herre. Och bli ett folk som inte bara liksom anpassar sig till kulturandan och det tänkesätt som finns i kulturen, utan som står upp och blir den här motkulturen, den här himmelrikets kulturen i den här världen, Herre, som markerar skillnad, som blir som staden på berget som lyser för alla människor, som blir som saltet i förruttnelsen, Herre, som blir som ljuset i mörkret. Jesus, tack Herre att du reser upp ett frimodigt folk, Herre, frimodiga tjänare, Herre, i det här landet som får vara med Jesus och se ditt rike bryta fram, Herre. Vi vill se din härlighet, vi vill se ditt namn bli upphöjt, Jesus. Halleluja, vi vill se dig bli upphöjd, din kränkta ära, Jesus. Vi vill se dig bli upphöjd i det här landet, Jesus, genom ett folk som har överlämnat sig helt och fullt. Att hjälp oss, giv oss nåd, Herre, i Jesu namn. Jesu namn. Halleluja. Kan vi inte sjunga när Jesus har makt, han har all makt. Frukta ej, du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Helig eld ska brinna.
Makten är i Jesu händer. Allt är honom underlär. Dödens udd är bruten. Ondskans makt är krossad. Han har vunnit seger, han har makt. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger där på Golgata. Jesus har makt, han har all makt.
Halleluja.
Herrens ande bor i dig.
Åh, tack för helig eld.
Helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har på Golgata. Jesus har makt, han har all makt. Han vunnit seger på Golgata.
Frukta ej du Guds församling.
Frukta ej du Guds församling. Herrens ande bor i dig. Helig eld ska brinna. Du ska övervinna. Dödens portar hindrar inte dig. Jesus har makt.
ska sjunga det här Frukta ej du Guds församling en gång till. Men är du här som känner jag vill ha förbön ikväll. Jag vill överlåta mig åt Jesus. Tiden är kort och jag vill använda min tid, den tid som är kvar innan Jesus kommer vi vara med och bara tjäna honom helhjärtat. Jag vill bli klädd med den där kraften, med den helige ande som gör mig till ett frimodigt vittne för Jesus Kristus. Har du den här längtan att bara få stå fram i där Gud har ställt dig i ditt sammanhang. Det är ingen som kan ersätta dig, utan du är unik, du har en speciell plats, speciell kallelse där du är, och Gud kommer använda dig. Och när smörjelsen kommer över dig, det blir som ringar på vattnet. Halleluja. Människor i din omgivning, i hemmet, i släkten, på arbetsplatsen, i skolan, överallt vad du är, så kommer det att märkas. Han eller hon har med Gud att göra. Halleluja. Så är du här som vill ha speciell förbön, så bara kom. Det går bra att stå där du är också. Men vill du att vi ska be för dig, så gör vi det. Vi vill så gärna vara med och be och bara förlösa någonting i ditt liv.